Hej!
Hur är läget?
Det är okej. Okay. Jag är lite bakfull idag.
Ja, det är okej. Okay. Man får vara det.
Ja,
som perfekt dag att prata om Jackie Collins Hollywoodfruar på.
Definitivt. Det känns som en bra bok typ att läsa bakfull också.
Mm.
Eller inte kanske. Att de festar och har sig och...
Mm, men då, det beror kanske på vad man har för slags bakfylla. För att jag tänker att det är alltid skönt att läsa om andra. Om man känner sig lite dålig så känns det alltid bra att läsa om andra som är värre än en själv liksom.
Känner man sig lite above.
Ja.
Ja, nej men jag har haft det kul.
Mm.
Och nu får jag betala priset för det.
Man har ännu mer kul med mig.
Exakt. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag är inte bakis. Skönt. Sorry to rub it in. Men ja, vi ska ju prata om Jackie Collins Hollywoodfruar idag. Ja. Ska vi börja med att förklara lite vad det är för slags bok?
Ja.
Den kom ut 83.
Mm. Och det är ju en skildring av den innersta kärnan av Hollywood. Men också den yttre kärnan.
Mm.
Alltså det är en historia som där man följer... Jag vet inte hur många, alltså det är lite rysk roman på det hela. Mm. Det är kanske 8-10 personer som man följer som är i Los Angeles i Hollywood.
Ja, jag skrev nog också att någonting om att lite shakespearianskt. Mm. För att det är liksom många, dels som du säger många karaktärer, men också att många har olika relationer till varandra.
Exakt.
Som är
både... De är gifta, de är vänner, de är otrogna med varandra.
Och det är liksom relationer som både är kända men också som är hemliga eller dolda för... Alla inblandade i vissa fall.
Exakt. Man kan väl säga lite, skulle jag vilja säga, att historien cirkulerar runt ett manus ganska mycket.
Mm.
Det är en karaktär som heter Montana som har skrivit ett manus som också på något sätt representerar det riktiga, det äkta. Det är en film hon har skrivit som heter Street People.
Mm.
Och som är så här, det ska vara det råa, det äkta. Hon är inte från Los Angeles, hon gillar inte heller det här ytliga Hollywood.
Hon representerar väl mer, eller hon är från New York. Eller hennes föräldrar var lite så globetrotters. Ja. Så hon har väldigt fri uppväxt typ och rest runt mycket. Men om vi ska, för att liksom göra en callback till vårt första avsnitt, så representerar ju hon New York och Joan Didion.
Ja.
Och alla andra i princip representerar Los Angeles och Eve Babbitt.
Exakt.
Det vulgära liksom.
Ja. Och det här manuset är då superbra. Och hon och hennes man ska regissera det.
Hon är ju också ung.
Ja.
Och hennes man är liksom gammal regissör,
ja.
Erkänd. Och hon är liksom hon har gjort någon dokumentär innan och sådär och är lite up and coming.
Mm, och ingen tror på att hon har skrivit det här manuset, för det kan inte en kvinna göra.
Nej.
Men det här liksom sprider sig, då är det liksom... Äldre skådespelare som Ross Conti som håller på, han har blivit bedagad, gått upp i vikt, får inte så bra roller längre. Han brukade vara liksom guldgossen i Hollywood. Han ser det här, att få en roll i det här manuset som en möjlighet att stiga upp på liksom stjärnhimlen igen. Det är Buddy, den här aspiring star som liksom... haft en jättehård uppväxt, som har prostituerat sig för att tjäna pengar, liksom bor i olika kvartar och spelat musik på fester för att tjäna ihop pengar. Han försöker också få en roll i det här, i den här filmen, för att liksom bli en stjärna.
Mm. Och han representerar ju på något sätt också rå talang på något sätt.
Exakt, han är den här, han tycker också att han är en stjärna. Han har världens bästa självförtroende, och när han kommer in i ett rum så är det att han har det här stjärnstoffet, liksom att folk känner bara det här är någonting. Han behöver liksom bara bli upptäckt och hitta rätt människor. Och sen är det då den här producenten till filmen som är någon slags OCD-freak, och att det är hela tiden
producenten kampen. Heter Oliver.
Ja, och det är lite kampen mellan Montana som försöker hålla manuset rätt och riktigt och äkta, och Hollywood som försöker använda det som en språngbräda för att stiga.
Ja.
Och göra det till liksom en blockbuster. Mm. Lite.
Det är liksom väldigt tydliga gränsdragningar mellan typ kommersialism och Montanas typ konstnärliga uttryck och frihet. Liksom.
Exakt.
För att den här Oliver vill ju ha stora namn till filmen som kanske inte riktigt skulle passa för rollerna, nej, eventuellt, men som han vet skulle ge biljettintäkter.
Ja, kassako liksom. Ja. Ja, exakt. Så det handlar om det här manuset, street people, alla som vill ha olika, ta del av det på olika sätt. Och sen, som du sa i början då också, alla de här olika personerna runt omkring, deras relation till varandra. Ross Conti som är otrogen med... mot sin fru Elaine, med Gina, tror jag, först. Med Karen Lancaster. Karen Lancaster som är dotter till George Lancaster, som kanske ska få den här rollen som Ross vill ha. Och Elaine som är liksom, kommer från Bronx och har jättedåligt självförtroende, som så här, plastikopererat sig in i och liksom lyckats gifta sig upp till
Ross Conti.
Till Ross Conti, och nu kämpar hårt för att han ska komma tillbaka för att hon vill bli bjuden på de här stora festerna. Vi har Bibi Sutton som är, hon är drottningen i Hollywood som... alltså hon lyfter upp sitt finger. Hon tar på sig en... hon är Regina George. Hon, vad hon säger gäller. Ingen kan säga emot henne. Och... ja, men som sagt, Buddy som har varit i Hawaii och skaffat sig en fru där som Angel. Heter Angel. Och hon är ju också en angel. Hon är verkligen, alltså om alla i den här berättelsen på ett eller annat sätt är lite depraverade eller gör dumma saker, superknarkar, knullar, är otrogna, så är Angel ängen. Hon är liksom Jungfru Maria.
Hon står liksom för det genomgoda och familjevärderingar.
Exakt. Och hon är också den enda i berättelsen som inte vill ha någonting med Hollywood att göra. Hon blir scoutad av flera personer och män kommer fram till henne på gatan och lägger an på henne och flörtar. Men hon vill typ, hon säger, jag vill inte röra mig ute för alla obehagliga män är här och jag vill inte bli en stjärna.
Men hon är också väldigt naiv i det. Alltså i den här typ, i mötet med särskilt då, alltså Hollywood, så är hon också väldigt naiv i vad det innebär att typ bli stött på gatan. Ja. Men sen så får vi ju liksom som läsare också ta del av att det är liksom inte bara att folk vill ligga med henne, utan det är också att hon verkar liksom besitta någon slags typ aura eller liksom potential som då, ja men till exempel den här Oliver vill ju väldigt gärna ha med henne i filmen. Och hade ju säkert också varit en bra fit för Montana som är hans, alltså det är de två som är så batting heads kring vilka som ska vara med i den här filmen. Men hon är liksom, den här Angel då är, hon bryr sig inte om det. Liksom.
Hon vill bara ha en fin familj, hon har blivit gravid och tycker om att städa hemma.
Och stöttar liksom, och det som är, hon är ju den frun som alla de här andra gubbskådespelarna vill ha. Som sköter markservicen och som verkligen sätter liksom skådespelaren, alltså den manliga skådespelaren i första rummet och som i alla fall inledningsvis liksom litar blint på Buddy och vad han säger och på hans potential. Och sen utöver allt det här då så finns det ju också en annan berättelse som är det är en man som är liksom en seriemördare. Eller han är liksom
det är en väldigt märklig typ ramberättelse.
Och det är nästan inte ens en ramberättelse. Nej. För att den är liksom helt skild från...
förutom i slutet när den kopplas ihop på ett kanske lite klumpigt sätt.
Ja.
Alltså jag kan tycka att den här boken inte alls behövde det. Alltså det hela den onödigt. Berättelsen. Alltså det är liksom den här Dyk. Han är en sån här incel-typ.
Okay, jag har tänkt Deke. Deke Andres.
Men Dyk har jag nog kallat honom.
Ja, det är säkert rätt.
Och
det är Hermione all over.
Ja, herregud, du har inte lärt dig någonting.
Nej.
Men han är någon incel-typ som verkar vara så schizofren nästan. Han hör röster, han hatar kvinnor, tycker att alla kvinnor är horor som skrattar åt honom och börjar kalla sig för bevararen av ordning.
Fast han har ju också från början haft då, alltså anledningen till, eller han verkar ju verkligen vara
störd,
alltså psykotisk. Men han har ju också haft en relation med en prostituerad
som
kvinna.
Som han mördar också.
Som han mördar och liksom samtidigt så mördar han också sina föräldrar.
Mm.
Och den här unga prostituerade kvinnan är ju ändå, han, det känns ju ändå som att han på något sätt älskar henne.
Absolut.
Och sen så har hon också en tidigare relation som kommer fram, för man får ju liksom, man får ju också följa i första persons, tredje person, men man följer liksom de här, de olika karaktärerna. Och då är det en karaktär som är en polis konstapel som heter Leon, och han vill då få reda på vem det är som har mördat den här prostituerade kvinnan, tjejen, och han
har en tidigare relation till henne.
Ja,
och som man vet, han liksom plockat upp henne på gatan.
Och för att börja så vet man inte riktigt om det är, om de har haft liksom en kärleksrelation eller om han bara har varit typ som en beskyddare för henne. För att hon är ju också väldigt mycket yngre. När han först plockar upp henne så vet han att hon är jätteung.
15-16, ja. Och det är ju också någonting spännande med hela den här boken. För den pendlar ju hela tiden med, alltså någonting, om man bortser från Angel så är alla personer i den här, alla har brister.
Mm.
Och det kan vara större och det kan vara mindre. Alltså till exempel Elaine, alltså hon snattar.
Mm.
Det är ju kanske inte så farligt egentligen. Liksom Deke mördar.
Mm.
Men, och till och med den här Leon, polisen. Att man bara så här, tänker att han är en god människa, han ska representera det goda, polisen som ska liksom få fast den här brottslingen. Men det kommer ju då fram också att han har ju också det här onda inom citationstecken i sig. För han har ju då, vad är det hon heter? Lainey?
Ja, vad heter den nu då? Det står inte på min cheat här.
Joey?
Joey, ja.
Ja. Han har ju då tagit in henne i sitt hem och låtit henne sova över. Hon har krupit upp i hans säng och liksom börjat runka av honom, typ att han bara ligger och snarkar. Men sen så från hans perspektiv så får man reda på att han var vaken och att liksom han satt inte stopp för det. Och det är hans stora kval i livet. Han kan inte berätta för sin fru varför han liksom inte kan släppa den här utredningen. Han förstör sitt eget äktenskap för att han skäms så mycket. Och bara, min fru kommer lämna mig om hon får reda på det här. Och varför stoppade jag inte det? Jag visste att det var fel. Att det hela tiden, alltså boken är präglad av etik och moral som hela tiden krossas.
Mm. Karaktärerna har både liksom det goda och det onda i sig. Men jag tänkte på det innan, liksom som en fråga inför mig själv, typ. Är det komplexa karaktärer? För att jag tycker typ inte att det är så komplexa karaktärer. Även om de har både det goda och det onda i sig, så finns det, alltså de har väldigt tydliga drivkrafter.
Mm.
Ingenting är riktigt tvetydigt. Även om de gör fel, så finns det liksom inte riktigt den här typ balansen mellan viljor, att de är liksom väldigt, ja, men endimensionella på det sättet, tänker jag, men jag kanske har fel.
Jag tänker att det beror lite på alltså hur man tänker att en komplex karaktär ska vara också.
Ja, jag tänker typ att en komplex karaktär har dels liksom motstridiga känslor och viljor, och att den inte följer liksom en given mall för, alltså jag tänker att en väldigt icke-komplex karaktär är ju någon som Angel, som är god.
Ja.
Men det blir inte nödvändigtvis en komplex karaktär bara för att, vi säger då Buddy, nu vill göra rätt och vill leva ett anständigt liv, men innan har liksom prostituerat sig och tagit droger. Alltså jag tycker inte att det räcker för att det ska bli en komplex karaktär.
Mm.
Men jag vet inte heller riktigt. Ja, alltså det här är ingenting som jag har något svar på, utan mer bara så.
Jag tycker nog att de kan vara alltså komplexa, visst, i viss grad. Men alltså jag tror också att poängen med, eller som jag tolkar boken också, är att den ska skildra alltså just det här hollywoodskt ytliga.
Mm.
Och att det finns, alltså drivkraften i alla är den narcissistiska. Jag, eller typ min relation ska se bra utåt. Så drivkraften är hela tiden för alla karaktärer. Jag ska lyckas, jag ska stiga, jag ska bli mer känd, jag ska få mer pengar, jag ska ha mer sex typ. Mm. Men jag tänker att det är liksom just det, att allas drivkraft är att lyckas. Mm. Och då finns det typ så här, inte rum för typ komplexitet, för det är ju väldigt simpelt på något sätt. Det är inte en roman om typ så här, åh nej, jag är otrogen, jag har kval, jag vill göra rätt, jag vill, men jag gör fel, utan det är bara så här, tjena baby, vi lever i en värld där alla knullar alla.
Ja.
Och att det är inte så mycket mer än det, och det största bekymret är snarare typ så här, ja, det är jobbigt om min fru får reda på det här. Men då gifter jag mig med någon annan istället. Alltså problemen, the stakes are not so high, även om the stakes också är jättehigh. Men insatsen är ju inte så hög, för att alla redan är superrika på något sätt. Alla har redan, eller inte alla, men nästan alla, de som, det som står på spel är att inte få vara den som är på skvallerblaskan.
Den som är mest folk, populär.
Exakt.
Det är ju också på något sätt kanske typ the American dream. Att det som ingår i the American dream är ju liksom att man kan, vem som helst kan bli känd och det kan gå bra för vem som helst, men vem som helst kan ju också falla väldigt, väldigt hårt, väldigt snabbt.
Jag hade en känsla av att när man läser den här boken, att om man gjorde som ett diagram där alla namn står på botten och den lodräta liksom stapeln är typ så här tur eller så här lycka. Att lyckas nästan, luck och att lyckas, så är det liksom, ju mer när liksom romanen går framåt så pendlar de konstant för alla karaktärer upp och ner. Det är liksom någonting händer som går bra för Buddy, samtidigt vet man att då går det ner för en annan person och sen går det ner för honom. Alltså att hela tiden så är det den här kampen om att lyckas.
Ja, det är nästan som att det finns en pott av lycka.
Exakt, och den ska portioneras ut. Alla kan inte få samma, det kan inte gå bra för alla. Det är en härlig insikt eller insyn i den världen på något sätt. Det som den egentligen handlar om är sex. Nej, men den handlar om sex jättemycket. Sex är en handelsvara, sex är ett yrke, ett sätt att få pengar. Sex är ett sätt att typ klättra. Det är ett sätt att få jobb. Det är ett sätt att få en ny man. Eller typ bara att få glädje eller så här leisure time typ för vissa. Och det är liksom beroende på typ vilken stardom man har, så är insatsen i sexet olika också. Så du har alltid någonting att vinna på sex eller att utnyttjas av för sex typ.
Ja, jag kan läsa upp en väldigt talande, ett citat eller en del från boken som verkligen stärker din tes eller känsla här. Och det är den här Gina då, som är, vi har inte pratat så mycket om henne.
Nej, men hon är någon slags Monroe-karaktär, sexbomb, lite. Sexbomb, blont bombshell, jättestora tuttar och
fast
kurvor.
Fast typ en evil.
Ja, för hon har liksom alltid fått spela den här dumma, sexiga bondbrudskaraktären i alla filmer. Och nu har hon fått för sig då att hon bara såhär, jag vill bli tagen på allvar. Samtidigt som hon, alltså hon beter sig, så verkar hon inte vilja det.
Nej.
Och då tjatat sig till en roll i den här Street People. För att hon har en relation, är otrogen med regissören. Som då är tillsammans med Montana som har skrivit boken.
Ja, man hör ju, det är ju...
Det är liksom trassel. Men det är nog ganska lätt att hålla koll när man väl läser den.
Ja, jag tror det. I början så... eftersom att det inte finns någon sånt persongalleri...
Ryskt galleri i början.
Ja, så var jag... Alltså jag tänkte att det här kommer jag aldrig hålla koll på. Nej. Men det går ju faktiskt efter ett tag.
Ganska enkelt också.
Men det är för att de är väldigt tydliga karaktärer också.
Men hon har då fått den här rollen också för att hon utpressar Neil. För att hon har i hemlighet filmat dem när de har sex. Och säger liksom att... Ah, du inte ger mig en provspelning till den här filmen så kommer jag släppa de här. Och producenten Oliver då, han blir jätteglad för Gina Germain.
Ja.
Hon är ju ett bra namn att ha på den här rullen. Hon är ju helt fel enligt Montana, som vill ha då en angel-typ. Någon från gatan, någon som ser ut som en riktig människa.
Ja, men det här är i alla fall ganska tidigt i boken, och det är innan hon ens börjar tänka på street people. Men då så är det från hennes perspektiv då. De flesta män var ena riktiga knölar, men vad brydde hon sig om det? Hon utnyttjade dem. Hon lät sig minsann inte utnyttjas. Hennes liv var fullt av vad hon betecknade som affärslig. Män som kunde hjälpa henne på traven i karriären, ge henne ett handtag med aktieportföljen, en imponerande samling, hjälpa henne med fastighetsköp, 3 hus i Beverly Hills och 1 kontorsfastighet, och ge henne goda råd i allmänhet om allt mellan skatter och aborter.
Mm.
Affärsligget är ju ett väldigt bra uttryck där faktiskt. Att det liksom... Det,
business and pleasure.
Ja, att det är så här, ja, det kan vara gött, men det är också väldigt mycket typ networking. Ja,
exakt. Och att det är någonting som inte är exklusivt för kvinnor, utan att det är liksom både män och kvinnor som gör det här.
Ja, och det känns som att det är ju, alltså det är ju också Jackie Collins typ... Det känns som att det hon skriver och så som hon... liksom pratar om sina böcker själv, så är det ju på något sätt att hon anser ju att det är feministisk litteratur för att hon visar på kvinnor som beter sig som män.
Mm. Och det kan man ju tycka, jag har också funderat på just den grejen, och att det är väl, på ett sätt tycker jag det är transparent och bra och feministiskt kanske, men på ett annat sätt så blir det lite såhär, ja, yay, a woman is dropping the bombs.
Jag tänkte prata om det lite senare. Alltså,
jag kommer också komma in lite på det.
Vi kan passa det. Men också att det, när det här kom, alltså det är ändå 80-tal.
Exakt, det är groundbreaking.
Det är ett helt annat till en
klimat.
Och dessutom i en amerikansk kontext, måste man ju tänka på också.
Exakt.
Men också den här ramberättelsen när man ska liksom säga det här med den här seriemördaren som man också får följa då, när han åker runt från
Philadelphia.
Ja, men han åker runt i alla fall och liksom tar sig till slut då till Hollywood. Men som jag har förstått också, så när Jackie Collins skriver att hon liksom bara börjar skriva och sen typ inte riktigt vet vart hon ska hamna, vilket ju är liksom, det är ett, så kan man göra.
Mm.
Jag tycker att det märks, alltså jag är ändå imponerad av att hon liksom väver ihop allt.
Mm.
Men just det här med som du sa, att det känns inte som att den tillför så jättemycket.
Nej.
Att det känns kanske, jag typ föreställer mig att hon har liksom börjat skriva den här berättelsen om Elaine och Ross. Och sen så kommer alla de här andra karaktärerna in, och så är det typ lite som att hon har kanske sett typ något nyhetsinslag om någon man som mördat och bara, åh gud, det här är så himla bra idé, jag måste ha med det i min roman. Sen så, jag har ju inte läst något annat av henne, men det känns som att, ja, den kommer in lite som en curveball liksom.
Ja, för jag vet att hon har ju skrivit en hel serie om som heter Lucky, som är flera, som handlar om en så här gangster maffiaboss dotter som heter Lucky Santiago, och att jag tror att hon där också blev väldigt inspirerad av typ så brott och våld och hela den världen. För jag fick också en känsla av att hon inte nästan trodde på sin egen berättelse, att bara så här, håller ut den här Hollywood-berättelsen i sig, eller behöver jag liksom addera ett uns av spänning som ska liksom så hålla uppe pulsen under läsningen och faktiskt var det som driver det framåt. Och där håller jag absolut, om det skulle vara så håller jag inte med där. Alltså som sagt, jag tycker verkligen den hade klarat sig utan. Men den har också en väldigt spännande form, alltså som vi pratar om det här med alla karaktärer. Men att den har ju också att så fort en ny karaktär introduceras så börjar det stycket med i kursivt en ganska lång utläggning om lite så bakgrundshistoria, alltså i liksom ett i ett skönlitterärt, i en skönlitterär form. Så inte så ålder, yrke, utan att det är beskrivet liksom, men det är så här,
det är som tillbakablickar.
Typ. Tillbakablickar, ganska långa, där man verkligen får så här en omfattande förklaring om så här, den här kom från det här, den upplever saker så här, den har varit med om de här sakerna. Och det återkommer också liksom, fylls på under tiden. Så det är verkligen, alltså de första liksom, när det var, alltså då var det ju också så när man bytte blad, man bara, vad fan, nu är det en till karaktär. Och då är liksom berättelsen kommer ju igång lite stapplande på det sättet, av att man bara säger, det här, allt det här känns ju lite som bakland.
Ja.
Typ att det är liksom, behöver jag veta det här?
Så jag hade ju väldigt svårt med de första 150 sidorna eller vad det nu var. Jag tyckte att det var väldigt liksom, ja, men det blev mycket, dels mycket att hålla reda på, och jag tycker inte att det är ett problem att ha många karaktärer, men det måste, alltså läsaren måste känna att författaren håller den i handen och guidar den igenom det, vilket Collins ju gör, men det blir rätt tungrott när det liksom hela tiden är ganska, men som du säger, staplat. För det tunnas ju ut sen.
Mm.
Det blir inte lika många tillbakablickar. Och det är väldigt mycket bakland i liksom en redan existerande tidslinje.
Mm.
Och det blir svårt att... Alltså inte svårt att... Jag tycker att hon är duktig på ändå att liksom presentera information.
Ja.
Men det blir bara lite mycket.
Ja, jag kunde nog komma in i det snabbare. Men det, alltså kanske så 50 sidor.
Mm.
Men jag tyckte också att det var ett lite märkligt grepp.
Mm.
Och sen också... Men som du sa att hon vävde ihop det snyggt. Men jag kände mig väldigt... Nog nästan besviken på slutet. Vilket jag kan säga utan att spoila någonting. Men som var verkligen så här... Yes, I'm hopeful. Yes, I am hopeful for today. Alltså som en film som slutar med den låten. Och så kommer du upp så här... Mary fortsätter sin law firm och blev den största advokaten i USA. Johnny hamnade i finkan till slut. Och där satt han i 25 år tills han dog. Att det kom en sån förklaring vad det, som har
det
hänt
inte
alla.
Det jag menar med slutet.
Nej, okay.
Utan med det här med att liksom, varför det... Mr. Andrews var med. För där tänkte jag så här, hur fan det här. Och att jag ändå blev lite, alltså man fattar ju efter ett tag typ, okej, vad är det som kommer hända. Men jag blev ändå lite typ chockad. Alltså av liksom den twisten.
Hon var ju bra på att få till den twisten. Ja, då hade jag puls.
Och det var så mycket, jag tror att liksom sista typ halva boken är typ en dag. Alltså det är så mycket som händer just på slutet. Och det är väldigt, det är mycket fram och tillbaka. Folk åker hit och dit. Det är fester och det händer och det, alltså väldigt mycket som händer just den där sista tiden. Eller liksom den sista långa liksom själva plottdelen. Tycker inte att den delen med Dick var helt
liksom, onödig.
Nej, alltså den, eller onödig, men jag tycker ändå att hon liksom vävde ihop den, om hon nu har skrivit den liksom mening för mening, så är det ändå så här, okej, okay, men det makes sense.
Mm.
Men ja, jag håller verkligen med, alltså osagt. Det slutet som du pratar om, det lämnar ju ingenting till fantasin.
Nej, och det är lite tråkigt också, att det känns också som en sån grej som man vill säga till Jackie Collins att du behöver inte göra det här.
Nej, men ja, du sa att du hade lite pointers. Jag har bara en sak som jag ville säga som har med slutet att göra. Och det är, Montana blir ju liksom sviken då för att hon får inte lov att göra den här filmen.
Ja.
Och hon... Det liksom beskrivs i boken först som att så här, hon har kommit på världens bästa hämnd. Och så är man så, åh gud, hur ska hon liksom få tillbaka makten nu?
Rättigheterna för sin film och få göra den på sina egna villkor.
Och sen så är det typ att hon
beställer en låda med bajs.
Och skickar till Oliver.
Ja, och så kommer hon in på hans kontor och bara, åh, du fått en present. Och så han blir rosenrasande och att hon bara, där fick jag den jäveln.
Och sen så åker hon därifrån.
Ja.
Det är så jävla dålig hämnd.
Ja.
Det är liksom ingen hämnd att prata om.
Nej.
Så det skulle jag vilja säga till Collins. Nu är hon ju tyvärr
död,
men...
Rest in power.
Mm. Ja, vad är dina pointers?
Alltså jag hade inte så många insåg nu, men jag hade skrivit bröstens tid. Alltså verkligen att man bara, shit vad brösten var inne här. Alltså rumpor nämns inte.
Nej.
Det är bara bröst och det är liksom speciellt
bröstvårtor
mycket. De erotiska, erigerade bröstvårtorna.
Mm.
Alltså speciellt Ross är helt besatt av bröst liksom. Alltså han... Det är verkligen en sån Cartoon Network-animering där liksom någon såhär, hakan ramlar ner och han får liksom såhär rulla upp den. Ja. Och ögonen så det är någon scen, för då är det speciellt då Karen Lancaster som han har en som han är otrogen med.
Mm.
Och hon har då fantastiska bröstvårtor, erotiska bröstvårtor. Det är en scen när det är liksom varit något vajsing mellan dem, tror jag. Och han träffar henne på en bar och så bara ser med massa andra personer i sitt entourage som står vid honom. Att han bara kan inte sluta titta på hennes bröstvårtor och sen utan att han liksom kan styra sin hand så bara tar han henne på brösten.
Att typ nyper lite i bröstvårtan eller någonting. Eller så.
Att han bara kan inte liksom hålla sig för att han bara blir så här hypnotiserad av de här bröstvårtorna.
Ja. Alltså det var en sak som jag ville läsa upp också som handlar om typ vilken tid det här är skrivet i.
Mm.
Och det är liksom en beskrivning av kläder.
Ja.
Och det är återigen, eller nej återigen, men det är Montana i alla fall. Som,
hon är lite coolare.
Hon är ju cool. Hon är ung, cool, är inte som alla andra Hollywood-kvinnor. Mm. Och så är det en fest där hon liksom gör entré då och är alltså den ballaste bruden på hela stället. Då står det så här. Fragment av samtal som nådde Montanas ögon medan hon gick igenom rummet i riktning mot baren. Hon var slående vacker. Över 1,80 lång i vita sidenridbyxor nedstuckna i knähöga stövlar. En vit sidenblus uppknäppt till midjan och en lång vit skinnväst kantad med indianska pärlfransar. Det kolsvarta håret var flätat och prytt med pärlor och fransar. Kring halsen bar hon ett åtsittande gediget silverhalsband med infattade turkoser och tunna silverringar hängde ner från öronen.
Alltså förlåt, men hur snyggt? Hur snyggt?
Det här, just fransarna liksom, och pärlorna.
Och turkoserna också.
Ja, det är verkligen 80-tal. Och att bara så här, typ, jag blev nästan lite ställd när jag läste det. För att jag tror inte att jag riktigt tänkte på vilken tid det utspelade sig i innan det. Och att det var en sån här, jag tror att det är därför jag skrivit upp det. För att jag bara, just det, shit, det här var the beauty standard på den här tiden liksom.
Men jag tänkte nog också mycket på det, för om man skulle, eller på vilken tid det var, för att jag tänkte att om det skulle vara en bok som utspelar sig idag, alltså en bra jämförelse av hur den här skulle se ut om den gjordes idag är ju typ BoJack Horseman, om du har sett den.
Ja.
Det är ju typ en version av Hollywood.
Ja.
Och lite det här att den känns så spejsad. Jag tror att det är jävligt spejsat där. Mm. Jag lyssnade på en intervju som jag också kommer ta upp senare med Jackie Collins, där hon berättar, de pratar om knark i Hollywood. Och att hon pratar om liksom vad som hände när kokainet kom in i Hollywood. Och att folk blev helt galna i det. Att det var liksom, filmer hade en specifik budget för knark. För att det var så normaliserat. Och att hon hade varit på en middag där liksom, vad säger, candlelit dinner, jättestort party. Och när efterrätten kom in så kom de med en stor silverskål med kokain och satte på bordet. Och att hon bara såhär, men det kommer inte jag, det kan inte jag skriva i min bok. För då kommer folk bara såhär, nu har Jackie gått över gränsen, nu hittar hon på för mycket. Och hon bara, allt det här är sant. Mm. Att det är liksom, jag tror till och med att den här boken, även om den har inte så mycket knark i sig. Det är typ Karen Lancaster mest som har så här enorma pupiller hela tiden.
Och,
är,
och Buddy och ja, hans just det, ja, exakt. Kompis.
Men de är ju mer liksom knarkarkvarten, slummiga. Ja. Inte det här liksom
glamorösa
knarkandet. Men att jag tror att det är mycket som hon typ också hållit tillbaka.
Mm.
Men om man då jämför liksom så BoJack Horseman och Hollywoodfruar, så är det ju mycket att det finns press, det finns paparazzi, men det är inte alls på samma nivå som det finns idag. Och jag tror att det är en sån stor del av kändiskap idag, just den här yttre blicken på en. Eller det blir en sån tidsmarkör, verkligen.
Mm.
Att de ändå kan roam around, även om det är typ Ross någon gång blir pappad liksom. Som inte händer någonting med heller riktigt.
Mm. Ja, och i förlängningen även sociala medier.
Ja,
och
exakt.
Liksom den paparazzin som alla är liksom. Mm. Jag tyckte det var en väldigt klumpig översättning.
Ja, det var vissa grejer som var väldigt klumpiga, men jag tyckte också att den var ganska kul ibland, men jag verkligen att man kände engelskan i den.
Golden Shower har översatts till guldregn till exempel. Och det är ju inte
riktigt samma sak. Inte riktigt samma sak. Det var någon gång också jag reagerade på, man bara, men du har nog missförstått det här. Att det här ska stå det här istället.
Som du säger, liksom, den handlar ju mycket om liksom sex och makt genom sex. Men också att det handlar mycket om typ kvinnorna eller flickorna som gör männen. Mm. Och att typ männen på något sätt är lite hopplösa utan kvinnorna i deras liv. Alltså exakt. De är väldigt osjälvständiga.
Ja.
Och att det är kvinnornas roll att liksom störa upp männen, att ta hand om dem, att göra dem. Nästan alla män här, alltså kvinnorna är väldigt självständiga och typ en karaktär som vi inte har nämnt är ju den här Sadie LaSalle som är en
stjärnagent.
Ja, som verkar också ha liksom den här rena typ liksom talangen och som i princip har gjort Ross Conti till den han sen blev.
Ja. Och som sen hittar Buddy också.
Ja.
I princip. Ska vi gå vidare? Ja, men jag tänkte prata lite om Jackie Collins. Fenomenet Jackie Collins kanske man till och med kan säga. Vi kom i kontakt med henne, nu pratar jag för dig och mig.
Ja, jag är jättebra. Jag kommer
vi kom i kontakt med henne genom att Malmö Dockteater gjorde en uppsättning av hennes debutroman The World is Full of Married Men i Malmö våren 2022. Som både du och jag såg, där de har använt Barbie-dockor för att göra den.
Ja, Barbie-dockor gestalta liksom.
Barbie-dockor för att gestalta den. Och innan dess hade jag ingen aning om vem Jackie Collins var. Jag hade nog aldrig hört hennes namn. Jag kände inte till henne det minsta. Och jag tror att det var därifrån också som du och jag fick idén att läsa en av hennes romaner. Hon är känd för att skriva det som så taskigt kallas för tantsnusk. Böcker om kvinnor, skrivna för kvinnor, kallar vissa andra det. Hennes böcker har också blivit bannade i både Sydafrika och Australien. Och under sin karriär så har hon fått öknamnet, eller smeknamnet, Queen of Sleaze. Alltså snuskdrottningen typ.
Det känns typ också som att hon ändå bar det med stolthet.
Ja, och det tror jag också är för att hon är, vad jag har förstått, en kvinna med en ganska stor så I don't give a fuck-attityd.
Ja, verkligen.
Hon skrev 32 böcker totalt mellan 60-talet och början av 2000-talet. Och samtliga av de 32 böckerna hamnade på New York Times bestsellerlist. Vilket är jävligt imponerande.
Ja, det är otroligt.
Ja. Hennes böcker har översatts till 40 språk och de har sålt omkring 500 miljoner exemplar. Så det här är ju en enorm författare.
Mm.
Och när jag kollat runt lite om henne så har jag fått en känsla av att hon verkligen var en person som så här, levde och lärde av livet. Hon kallar sig själv a wild child. Hon blev relegerad från sin skola som 15-åring för att hon rökte och vinkade till den lokala blottaren. Det ryktas om att hon samtidigt hade en affär med Marlon Brando som då var 29 år gammal.
Undrar om hon själv har spridit det ryktet.
Alltså jag hoppas det. Det känns som att det är så, men passar hennes persona liksom, att bygga den karaktären.
Verkligen.
Samtidigt som också känns som att folk, hon har knappt behövt liksom kurera den personen så mycket för att folk har kurerat den åt henne. Ja, men hon känns som den typiska personen som jag är avundsjuk på. Mm. Som så tar stora tuggor av livet och ser möjligheter istället för svårigheter.
Lite som vi pratade om med Eve Babbitt också.
Ja, exakt. Hon växte upp i en så härligt bohemisk familj typ. Hennes pappa var en agent. De hade ofta liksom jonglörer, clowner och typ massa kända skådisar på besök hemma hos sig. Så hon växte liksom upp med de personerna runt sig.
Det känns också Babbitt.
Ja, och i en intervju med Michael Parkinson som jag har lyssnat på i ett program som heter Desert Island Discs.
Ja, just det. Jag började lyssna på den och sen så slutade jag för att jag bara, vad är det här för någonting?
Det var en väldigt märkligt koncept. Det är liksom att intervjuobjektet ska ha med sig några låtar som är typ så här, so what songs would you bring to a desert island? Och han är lite sleazy också. Han är king of sleaze, känns det lite som.
Mm.
Men i alla fall, där berättar hon detta att kända personer hela tiden var runt omkring henne. Fick henne att tänka att de människorna skulle alltid vara runt omkring henne. Hon tänkte så livet ut för alla. Och det gjorde också att hon aldrig kände någon så här värdnad för dem helt enkelt. Hon såg aldrig upp till dem riktigt, utan hon såg sig själv som en av dem. Och det tror jag är lite grund till hela hennes författarkarriär och hennes sätt att skriva på.
Det handlar väl, det är ju också bara typ ett annat sätt att prata om klass på. Typ.
Definitivt,
alltså, absolut. Man känner sig hemma i en viss klassmiljö typ. Och nu råkar det här vara typ kändisklassen. Liksom.
Exakt. Bra pointer. Hon är då född i England och hon har också en känd skådisyrra som är Joan Collins. Och när hon då blir relegerad från skolan vid 15 års ålder så säger hennes pappa så, för hon vill alltid bli journalist säger hon själv. Att hennes pappa är så, nej men skit i det, åk nu till din syrra som då är i Hollywood och bli skådis istället. Det var liksom...
Mm.
det är en sån bizarr grej, alltså bizarr på tal då om klass som du säger, att det är en sån möjlighet att bara säga, nej men vadå, bara bli skådis, det är så enkelt, din syra är ju redan där.
Ja, man ser liksom det som är framför en, alltså det som är det i andra yrkesgrupper.
Ens echo chamber lite. Ja. Ja. Hon sticker då iväg dit, hennes syrra träffar henne på flygplatsen och bara säger, här är nycklarna till min lägenhet, jag ska iväg och spela in en film i ett år. Så hon som 15-16-åring bor ensam i Hollywood och enligt henne själv då had the best time ever.
Jag kan tänka mig det.
Medan jag då läskigt. Bara såhär, gud vad läskigt. Att hon berättar massa anekdoter och hon typ såhär var rädd för spindlar och gick över till sin granne och bara såhär, kan du ta bort spindeln i mitt hem? Han bara såhär, nu ska jag få le lite. Kom dit, tog bort spindeln och hon bara, hej då! Stängde dörren om honom. Väldigt så naiv, men levde livet då. Hankade sig fram, fick lite roller i olika B-filmer. Blev såhär feldedikerad i eftertexter. Men, och det står liksom typ på hennes Wikipedia-sida.
Vadå, att det stod Joan Collins istället?
Nej, det stod typ Linda Derpy. Mm. Alltså helt fel namn. Alltså för att liksom lite så, hon var a nobody verkligen. Ja. På hennes Wikipedia-sida så står det typ after trying to pursue an acting career, att hon liksom försökte bli skådespelare. Men enligt henne själv så var det aldrig någonting hon ville, utan hon var där för att göra research. Hon kom också in på typ så 20th Century Charm School, som är en sån här acting school, som hon också blev religerad från.
Varför det då?
För att det var en engelsk lärare eller rektor som hon inte alls tyckte om. Och hon tyckte inte om henne. För att hon, den här läraren, höll alltid på att säga, jag är enorm i England och jag har varit med i alla de här produktionerna och jag har gjort det här och det här och det här. Och att Jackie Collins så bara såhär, nej, jag har aldrig talat om dig. Vem fan är du?
Också, men to be fair, också typ så en 16-åring som bara, jag har aldrig talat om dig. Bara, nej.
Och då blev hon sparkad från charm school. Och det känns också lite Jackie Collins att liksom inte ens, she's not charming på det sättet liksom.
Nej, nej.
Ja, exakt. Hon hade liksom en bild av att hon var där för att göra research, att hon liksom tittade på människor. Hur betedde sig den här typen av människor? Jag vill förstå dem. Och beskrev sig själv hela tiden som en författare utan ett jobb, trots att hon skrev på saker, men hon färdigställde alltid någonting. Och det var inte förrän hennes andra man fick läsa vad hon gjorde och han uppmuntrade henne och bara, det här är skitbra, du måste skriva klart det här. Som hon faktiskt skrev klart det hon skrev på då, vilket var The World is Full of Married Men. Skickade iväg den till ett förlag och blev publicerad och det blev en succé. Men det blev också en skandal, just för att den handlade så mycket om sex. Och hon fick då en stämpel på sig av att vara en, så här, ja, men lite så, tantsnusk sex-story-berättare. Det var också då den direkt blev bannad i vissa länder och det gjorde ju också bara att försäljningen ökade, helt
såklart.
Enkelt.
Ja, det har ju liksom historiskt sett varit ett dåligt sätt att få folk att inte läsa böcker.
Exakt.
Genom att banna dem.
Exakt. Men den blev en skandal då på grund av sina sexbeskrivningar, men också för att den då, som vi snackade lite om innan, framhävde kvinnosexualitet på ett sätt som inte riktigt hade gjorts innan. Och då är det kvinnor som just beter sig som män och var lika kåta och otrogna och jävliga, precis som i Hollywoodfruar då. Och många av hennes böcker handlar just om den här inblicken i Hollywood. Liksom agenterna, skådespelarna, producenterna, lyckosökarna och fnasken. Och jag tänkte spela upp en liten bit från den här intervjun jag pratade om. Mm. Där han också är väldigt sleazy, den här Michael Parkinson. Han säger typ så här, att både hon och hennes man har det väldigt bra ställt just nu. Och frågar varför hon då känner att hon måste fortsätta skriva.
Förlåt, när är den här intervjun ifrån?
Den är ifrån 86.
What interests me, of course, is that given the lifestyle that you have in Hollywood, because I mean, never mind about yourself being well off, I mean, Oscar's well off as well, you've got a very, very comfortable lifestyle. I wonder why you need to continue working, why you're driven. Is it because you see the way women are exploited as objects in Hollywood? Do you think they should have a proper career or what?
Well, it's very interesting because I think that people are aware of my books and they imagine, if they haven't read me, that they're these huge, sexy blockbusters with sex on every page, as one reviewer said. But actually what they are is they're very funny, intentionally funny. They're cynical and they're a light-hearted kind of send-up of Hollywood and a send-up of the way men use women and the double standard. And I also create very strong female characters. And women absolutely love my female characters. And they will write me these great letters saying, well, I broke up with my boyfriend. Normally I would have gone off to the bathroom and been in floods of tears for weeks. But because of your book, Lucky, which was one of my favorite characters, I decided to be different and I handled it with style. And I really feel that I can now go out and get a new job and have a new life. And I'm not sitting at home waiting for the phone to ring. Mm. And in a mild way, I think that my women are helping other women. Mm. They're kind of role models for women. Mm. They're not exactly Rambo, but they're not exactly wimps either. You know what I mean? They're not waiting in the bedroom or the kitchen for something to take place. They're out there living their lives like men have always lived their lives.
How practical a project is that, do you think? That women, I mean, can do that, should do that.
You're not a chauvinist, are you, Michael?
I am, no, not at all, not until you prick me.
I wouldn't, oh. I won't even comment on that.
Jag har lyssnat på några intervjuer med Jackie Collins som också är ungefär samma tid, kanske lite senare. Och två saker slår mig. Dels det här med att hon får så, från manliga intervjuare, så får hon extremt gränslösa och chauvinistiska liksom, kommentarer. Ja. Och nu sa hon ju för sig det här i slutet, men innan det så jag liksom blivit helt baffled av hur hon bara tar det med en fucking klackspark och bara så, well, jag ser det på det här sättet. Mm. Och att jag bara, alltså det är så imponerande att någon kan så här hålla sig lugn när man bara, det här är totalt gränslöst. Mm. Och sen en annan sak som ska, det är att hon... I alla de få intervjuerna som jag har hört i alla fall, så säger hon väldigt mycket samma saker. Så att hon har liksom de här försvaren redo. Ja. Liksom. Hon har hört det här en miljard gånger innan. Liksom.
Men jag tänker att det är exakt det du säger, att det säger ju verkligen någonting om, lite som vi var inne på innan, vilket klimat den här boken eller de här böckerna har skrivits i. Vilken liksom misogyni, vilken... sexistisk värld hon befinner sig i. Och jag tänker också att hon lite får ut den ilskan genom att skriva de här böckerna. Att hon får utlopp för det där. Och bara, men jag skriver ju det som det är.
Mm. Och det är ju liksom i grunden helt felställd fråga. Liksom att fråga, varför fortsätter du att skriva? Ja. Då har man ju inte förstått liksom skrivandets essens.
Nej, verkligen inte.
Ja, du har ju skrivit en bok nu. Ja. Varför fortsätter du? Det hade man ju inte sagt till någon annan.
Nej.
Liksom.
Nej, exakt. Jag håller också med om det hon säger om sina böcker. De dryper inte av sex.
Nej.
Det är verkligen inte sex på varje sida. Och som vi har pratat om innan så är det ofta... Det finns några sexscener som är lite explicita och ganska roliga också.
Mm.
Men oftast är det... Att det är såhär, åh jag vill ha dig, puss, 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 mamma, 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 han tog fram sin läm, cut.
Ja.
En scene. Mm. Och sen får man inte se något mer.
Mm.
Så det är ju verkligen inte, alltså som viss så tantsnusk, såhär man ligger och blir kåt.
Nej, man blev inte så kåt av den här boken. Och alltså när det är att de typ kommer eller så, så är det ju också ganska... Dels liksom ingen typ suspens, inget förspel, ingenting. Det är väldigt bara så här deskriptivt på ett roligt sätt eller på ett tokigt sätt. Och sen så får båda orgasm samtidigt, typ, fastän att den ena blir tuttknullad. Liksom. Ja.
Nej, men det är ju också som vi snackar om i Hollywoodfruar, att det är ju sex för maktens skull. Alltså makten som finns i sex, det är inte sex för att, som man tänker i tantsnusk, att det är så här, jag ska ligga och bli lite småkåt. Det är inte 50 Shades of Grey, utan det är sex för att komma affärsligget liksom. Det är den typen av sex mycket som beskrivs i den här boken. Häromdagen så blev jag besatt av Lena Dunham och halkade in på hennes Instagram och sökte på henne på bibblan, och då hittade jag en bok som handlar om henne, eller bland annat om henne, eller fenomenet Lena Dunham som för mycket naken kropp typ. Och det är en bok som heter Too Fat, Too Slutty, Too Loud: The Rise and Reign of the Unruly Woman, skriven av Anne Helen Peterson. Och den bearbetar olika kändisar utifrån olika sexistiska troper som riktas mot kvinnor, så som typ too fat, too loud, too naked. Och allt detta utifrån idén om the unruly woman, alltså typ en bångstyrig kvinna, någon som inte kan bli tämd liksom. Och den bångstyriga kvinnan är kvinnan som inte passar in i den tämda kvinnliga formen. Och det här är inte något, den är inte jättehäpnadsväckande den här boken. Den är ganska klassisk, så en feministisk analys. som oftast bottnar i att kvinnor har en väldigt snäv roll att passa in i. Den var ändå, den hade sina stunder ändå, vissa grejer som jag blev inspirerad av och kände slog an i Jackie Collins också. För jag tänker att Jackie Collins är verkligen typ en unruly woman. Och hon skriver också om unruly women väldigt mycket. Alltså just det att hennes litteratur har förpassats till tantsnusk. Hon har blivit queen of sleaze istället för en uppburen person som, precis som hon säger, skriver cyniskt och roligt och beskriver en värld som väldigt få personer typ har tillgång till. Och hon har nu också kunnat göra det för att hon är en outsider, för att hon inte haft en skådespelarkarriär på spel. Alltså hon har inte, som i Me Too, hon har inte haft Harvey Weinstein som kan fucka upp henne liksom. Jag tänkte spela upp ett litet klipp också bara.
Jackie, how much easier is it, do you think, to operate in Los Angeles in the way that you do to get the material for your stories than say it would be in London? I mean, is it a much more open, gossipy society than say London?
It is, and you look around at the characters there and you want to write them, because there's a lot of cliche characters, and I write about Hollywood. In fact, Sue Mengus, who is a Hollywood agent and was the Hollywood agent for a while, she recently decided she was going to retire for a year, called me up when she'd read Hollywood Husbands, and she said, Jackie, she said, I've got to tell you this. She said, you're the only person today who is writing accurate books about Hollywood in the 80s. And coming from Sue, that was a great compliment. Mm. And I think I can do that because I am an outsider. I'm an observer, and I haven't lived there all my life. I've been there all my life, back and forth, and I've lived there for 5 years now. But I can watch these people, and then I can write about them. And they may be cliche and over the top, and you might think, well, this can't possibly go on. But trust me, Michael, well, it does.
Men det är att hon säger det själv. Och jag tror att det är exakt så det är.
Ja.
Hon har varit too much hela tiden. Och det är det som har varit hennes USP också lite. Hennes böcker har blivit bannade för att vara too much. Men om man kollar på försäljningen av hennes böcker så är det just too much som folk vill ha. Och för en omvärld så är det lättare att liksom förpassa henne till en ful kultur och äckelpäckelböcker som kåta medelålders kvinnor läser. Ingen riktig litteratur utan kvinnolitteratur, vilket sedan blivit chickligt och sedan blivit booktalk-succéer. Och det här är kanske inte heller något nysägande i sig, som jag säger, men det är något som kanske ändå krävs typ att upprepas. För jag tycker ändå att Jackie Collins är typ en otrolig berättare. Jag tycker hon är rolig. Jag njöt väldigt mycket av att läsa Hollywoodfruar, och jag tycker att hon förtjänar mycket mer än att vara the queen of sleaze.
Ja, tack. Jag tänker att det som du har liksom berättat nu också, jag kommer återupprepa lite kanske och typ spinna vidare på.
Men det är bra för den ouppmärksamma lyssnaren.
Ja, jättebra. Jag tänkte att jag ville prata om romance idag och liksom TikTok eller BookTok då specifikt.
Så intressant.
Ja, men jag vet inte om jag har så mycket att säga egentligen, mer som liksom... antropolog, för att jag använder inte BookTok själv.
Nej.
Eller TikTok, gör du det?
Nej, jag hade den under pandemin, men sen insåg jag att det här var, alltså det är det farligaste vapnet som satt i min hand, och jag kan inte hantera det här.
TikTok in general liksom. Nej, men exakt, och jag tror också, alltså jag har aldrig haft TikTok, men man får ju second
hand. Så här är TikTok. Jag hade det, jag tänkte på en groda en dag, och helt plötsligt så var det bara massa grodor på min TikTok.
Ja. Och jag tänker också att vi får ju liksom second hand TikTok genom reels på Instagram.
För de 3 veckor senare liksom. Ja.
Men precis som majoriteten av de som läser romance, som är kvinnor, så består BookTok till största delen av då unga kvinnor. Och jag tänkte liksom först att jag ville prata om typ romance som något slags motstånd och koppla det till dagens unga läsare som använder sig av TikTok. Men ju mer jag liksom började tänka på det här så blev jag osäker på om det ens finns ett motstånd eller om det finns någonting att stå emot.
Mm.
Eller om vi, alltså jag, bara antar att det finns ett etablissemang som hatar på BookTok och typ genrelitteratur som viss IA, romance, chicklit och så vidare.
Mm.
Eller om det är liksom en gammal bild som vi har av motståndet. Så jag tänkte att jag ska bara liksom reda ut lite, så får vi se vart vi landar någonstans.
Får jag säga vad jag tror?
Mm?
Jag tror att det inte finns ett motstånd så länge de håller sig i sitt hörn. Att det är när BookTok-författarna och Chicklit-författarna säger, hallå, vi vill också bli recenserade på de fina sidorna, vi vill också bli inbjudna i det här fina rummet, typ. Det är då folk börjar reagera på det och göra motstånd mot det. Men så länge de är i sin lilla sfär och sitt lilla rum och gör sin lilla grej, då är det ingen fara. Och då är det bara en jättebra inkomst, alltså revenue för bokförlag, författare och en alltså multi-million dollar business, typ.
Mm. Ja, men exakt. Och jag tänker att jag kommer till det lite senare med hur liksom ekonomi och kultur hänger ihop. Eller det är klart att det hänger ihop, men ja. Precis som vi har pratat om, så när Jackie Collins kom ut med de här romanerna så var det en motståndskraft att skriva så som hon gjorde. Precis som du har liksom made perfectly clear nu. Att det fanns ett hål att fylla. Pun intended. Och liksom massvis av läsare som vittnar om att de har fått antingen typ sexuellt uppvaknande eller att de har...
feministiskt uppvaknande.
Ja, och det har ju som sagt sålt väldigt, väldigt bra. Så det är klart att det har funnits läsare. Sen så finns det en fråga kring om det hon skriver i romance. För att det är ju inte riktigt romance, för att romance har väldigt tydliga liksom ramar. Men hon lånar ju romance och gör det till någonting annat. Och det har kallats för tantsnusk, men det har också kallats för FLN, som står för flärd, lidelse och njutning. Ja, det är ett lite finare sätt att säga tantsnusk. Som jag också läste någonstans att det tydligen var Jan Myrdal som myntade.
Förvånar mig inte det minsta.
När han hade läst någon Jackie Collins bok. Så det använder vi inte. Jag har faktiskt gått en kurs i romance och chicklit. Så jag letade fram, eller rotade fram en gammal kursbok här som jag tänkte att jag skulle läsa lite ur.
Åh, kul!
Och då ska vi lära oss vad romance är för någonting.
Ja.
Och den här boken heter A Natural History of the Romance Novel och den är skriven av Pamela Regis. Den är från 2003, om jag inte minns fel. 2007. Och det finns väldigt satta ramar för vad romance är för någonting. Och då står det så här. All romance novels contain 8 narrative elements. A definition of society, always corrupt, that the romance novel will reform. The meeting between the heroine and the hero. An account of their attraction for each other. The barrier between them. The point of ritual death. The recognition that fells the barrier. The declaration of heroine and hero that they love each other. And their betrothal. Alltså deras union. Så. Och jag tänker att vi båda har väl läst såna här böcker eller sett såna här filmer där det följer den här väldigt liksom satta narrationen, liksom dramaturgiska kurvan. Det finns ett motstånd.
Pride and Prejudice. Ja. Alltså den, since the beginning of time.
Ja, exakt. Och det ska alltid liksom finnas missförstånd, det ska finnas motstånd och sen så till slut så ska de
trolovas varandra.
Ja, och det är det som är en romance novel eller en romance roman att den ska alltid sluta lyckligt i ett äktenskap eller om liksom framtida utsikt om äktenskap. Och detta har liksom setts av de som kritiserar romance som dåligt eftersom att det binder kvinnan och eftersom att det lyckliga slutet är ett krav för romance så kan inte romance vara bra enligt den här liksom förklaringsmodellen. Och Regis i den här boken argumenterar emot det här och beskriver genom att dra paralleller till klassiker såsom Odysseen att det är inte slutet som är det viktiga när man läser utan det är processen som är det som är läsandet. Och det blir konstigt att förkasta en hel genre bara på grund av att den ska sluta lyckligt.
Mm.
Och sedan skriver hon dessutom att det är en underkategori till komedi, alltså den klassiska komedin versus tragedi. Då.
Ja.
Och det tycker jag var lite intressant, och då står det så här. Romance novels are a sub-genre of comedy. The freedom of the comic heroine, which is to say the heroine of the romance novel, differs from that from the comic hero. For comic heroes, freedom seems nearly absolute. Often they are princes or nobles. The new society that is inaugurated by their union with the heroine will perpetuate the state as well as humanity. If the traditional blocking character in comedy, an opposing father, or Senex, is also the king, the marriage of the hero, his son, heralds the ascension of the next generation to rule. The ending of a comedy that focuses on the hero promises not only a marriage and children, but the hero's coronation and heirs. The freedom won for the comic hero is total. Och det här liksom i jämförelse med the heroine i en romance novel är liksom också då löftet om en ny framtid.
Ah.
Och det betyder inte att hon är bunden, utan det betyder att hon har, alltså det är hennes resa, hon har fått det som hon vill, oavsett vad som har hänt däremellan. I Jackie Collins fall så, även om hon inte skrev klassisk romance på det sättet, men så är hennes kvinnor typ som starka superhjältar.
Mm.
Och de är kanske inte alltid liksom så trovärdiga. Och hon har själv beskrivit sina karaktärer som typ manliga motsvarigheten till James Bond.
Ah.
Att det ska vara liksom en
tuffa kvinnor. Mm. Suave liksom.
Exakt. Och det är kanske inte en sannolik eller trovärdig karaktär, men det är någon som är rolig att läsa om.
Ja.
Och det behöver inte vara troligt för att det är en berättelse liksom. Och om vi ska prata om modern romance, som i många fall följer just den här narrativa liksom mallen, så adresserar en stor del av den patriarkala strukturer och ifrågasätter dem, men fortsätter med det här lyckliga slutet som är en union mellan liksom the hero, heroine and the hero.
Men du kanske inte vet detta, men det känns som att folk som håller på mycket med romance, som kanske är inne i så BookTok-grejen som jag tänker är mycket romance-böcker, skulle, alltså har de läsarna också, blir läsarna också upprörda om det skulle vara ett olyckligt slut? Alltså säg att en bok skulle sluta med typ såhär, ja men vi älskar varandra men jag måste flytta till USA och du ska stanna här i Sverige. Är det liksom det att bryta mot läsarkontraktet och göra det till en sämre bok?
Dels läsarkontraktet men också själva romance som genre. För att det är i genren så ska det alltid sluta lyckligt. Och sen så har det gjorts olika undersökningar kring romance-läsandes förväntningar på böcker och vad de tycker är en bra romance. För att det finns ju bra romance och dålig romance enligt väldigt många liksom, som läser. Man gillar inte alla böcker inom en viss genre.
Nej.
Så där finns det, man har gjort undersökningar som jag inte kan, den har jag inte tagit med mig. Liksom. Men där det också finns en beskriven besvikelse över ett olyckligt slut.
Ja. Och det kan man ju känna igen också när man ser typ en romcom själv. För grejen med det är väl tryggheten i det. Att man vill se det här mönstret.
Mm.
Och man vill att the hero and the heroine ska förenas i slutet i en kyss helst.
Exakt.
Och när det uteblir, eller om det är bara, alltså det kan ju räcka med att det är typ såhär, ah, det var inte en bra kyss i slutet, så blir man besviken.
Mm. Ja, och det finns, nu tog jag inte med det, men det finns en annan en litteraturprofessor som heter Janice Radway, som också har utfört vissa sådana här studier, men som handlar om varför kvinnor framförallt läser romance. Men jag, på något sätt så blir det också, det blir ju lite att förminska det att ens typ prata om varför man läser. Eller så här, man läser ju av massa olika anledningar och sen så är det ju många som läser romance kanske läser väldigt mycket romance, men det behöver ju inte heller vara så.
Nej, men så här, alltså det man kan säga, och du kommer säkert säga det själv, men jag tänker att det vi vet är ju att detta grundar sig väldigt mycket i sexism, för att det är kvinnor som läser det. Alltså om man tänker typ fantasy-genren eller sci-fi-genren som också är bunden väldigt hårt till vissa regler, så finns ju inte alls den här diskussionen om är det bra eller är det dåligt, det är skitlitteratur, allting är likadant, det utmanar inte en. Även fast de följer egentligen exakt samma regler där det är så här är ramen, här är olika berättelser inom den ramen, ta för er.
Ja, men
för det är en mer manligt dominerad genre.
Ja men exakt, jag tänker liksom att kvinnor har fått utstå väldigt mycket skit för att läsa böcker om kvinnor av kvinnor.
Mm.
Och för att prata extremt binärt så brukar det heta att alla kan relatera till en manlig karaktär, men bara kvinnor kan relatera till en kvinnlig karaktär.
Mm.
Detta ser man också på läsvanor om man jämför män och kvinnor. Att kvinnor läser allt, men män läser inte kvinnor.
Exakt.
Och det har historiskt funnits en rädsla för att låta kvinnor läsa överhuvudtaget.
Yep.
För det är någonting som de gör på egen hand, utan vägledning från en man. Och alltså är de fria att tolka texten så som de vill.
Det kan ge dem idéer.
Det kan ge dem idéer, och de kan eventuellt tolka en text på fel sätt.
Mycket farligt.
Och det är väl den rädslan som har liksom visat sig kring kvinnors romance-läsande historiskt också. En rädsla att de inte ska kunna tolka den dåliga berättelsen på rätt sätt, som manliga läsare till exempel kan göra med manligt kodade böcker såsom deckare eller äventyrsromaner. Men har ju liksom historiskt haft ett järngrepp om narrativet. De har bestämt vad som publiceras, recenseras, blir uppburet och inte. Och på många sätt så är det ju så även idag att det finns en viss grupp som gatekeepar och håller hårt på vissa sociala statusmarkörer.
Mm.
Och som du sa innan då, att Colleen Hoover blir ju inte... Colleen Hoover är en väldigt känd...
It Ends With Us, nya...
extremt bra säljande romance-författare. Och hon blir ju liksom inte recenserad i Dagens Nyheter,
nej,
till exempel, precis som du sa. Och det finns ju där också typ en annan diskussion som man kan argumentera för eller emot att de storsäljarna skulle bli recenserade i de etablerade medierna. För att de har ju redan liksom miljardpublik.
Ja.
Och då kvarstår ändå faktum att romanceböcker inte recenseras alls i samma utsträckning som till exempel då deckare och barn- och ungdomslitteratur gör idag, vilket de ju inte heller historiskt har gjort.
Nej.
Men där finns ju, jag tänker typ att, ja, DN då, att där finns det ju en, alltså Lotta Olsson recenserar deckare och det finns, får ganska mycket utrymme, och barn- och ungdomslitteratur får ju också, även om det har varit en diskussion nu på senaste, att det inte får tillräckligt med recensionsutrymme, så finns det ändå där. Men däremot så recenseras ju dessa böcker flitigt på bloggar, Instagram och BookTok.
Ja.
BookTok är ju en enorm maktfaktor.
Mm.
Precis som du sa här innan också. Och lite bakgrundshistoria kring BookTok, så uppstod det under pandemin. Precis som du laddade ner TikTok under pandemin så gjorde många andra det också. Och när jag har försökt att läsa på lite kring det här BookTok-fenomenet så verkar det som att folk är överens om att under pandemin så hade folk ett ännu större behov av eskapism.
Mm.
Och läste mer än vad de har gjort innan. Och eftersom att man inte kunde träffas på riktigt så började man prata om böckerna på sociala medier. Och i synnerhet då TikTok. Därför uppstod BookTok. Och det har man gjort innan. Alltså det har funnits liksom BookTube och liksom på Instagram. Men det här nu boomade verkligen. Och det märktes i försäljningen. Dels på grund av pandemin antar jag. Men också att det man kunde liksom härleda vissa försäljningar till BookTok då. Och som du sa, det här med grodorna, att TikToks USP är ju att dess algoritmer gör att användaren blir serverad riktat material som man faktiskt gillar.
Mm.
Grodor.
Post.
Och som blir mer och mer precis ju mer man använder appen. Nu känns det verkligen som att jag pratar till en boomer som inte som det är jag som är boomer.
Ja, men de har väl erkänt den sjukaste algoritmen på nätet liksom.
Ja, exakt. Och det kan man ju säga vad man vill om liksom. Men, och det gör att det finns potential för någon, alltså den här algoritmen gör att det finns potential för någon som bara har några hundra följare att bli viral över en natt. Och det i sin tur gör att användare som publicerar på TikTok, oavsett hur många följare de har, uppmuntras att se sig själva som varumärken. Appen uppmuntrar unikt men samtidigt väldigt likformat innehåll. Vissa låtar används om och om igen. Vissa grepp anammas av alla, det går trender och så vidare. Och man kan tweaka de här trenderna för att det ska passa sin egen profil. Och det innebär också att de mest populära böckerna blir recenserade om och om igen.
Ja.
Och då på BookTok så finns det både recensioner och trailers för böcker. Och jag inser själv att BookTok är jättebrett och det finns liksom hur många underkategorier som helst. Det är väldigt mycket content som skapas hela tiden, det är enormt. Men jag tänkte läsa upp ett citat från en New York Times-artikel. The most popular videos don't generally offer information about the book's author, the writing or even the plot, the way a traditional review does. Instead, readers speak plainly about the emotional journey a book can offer. Och det här tycker jag ändå att man har sett mycket, att man typ så, tjejer som typ gråter, this fucked me up, typ.
I fucking died.
I died.
This book killed me.
Och typ att de så här sitter och läser och samtidigt får man se hur de bara gråter. Och det är liksom en slags recension som typ inte riktigt har funnits innan, om det inte är liksom word to mouth på det
som
sättet.
Som inte går att skriva i en klassisk recension.
Nej, att det är liksom, man säljer, man visar liksom hur det känns att läsa en viss bok. Och den visar vad man kan läsa istället för vad man bör läsa. Och via BookTok så har också förlagens backlist helt plötsligt blivit aktuell. Något som har varit väldigt ovanligt tidigare. Ofta så, backlist är...
Jag tänkte precis säga, du kan väl förklara vad backlist är för den som inte vet.
Ja, backlist är liksom alla de böckerna som finns, som ett förlag tidigare har gett ut, det som inte publiceras exakt just nu.
Arkivet liksom.
Ja, och det kan, alltså dels så kan det ju bestå av böcker som man har i lager, men man kan ju också trycka upp nya upplagor. Och det vanliga är att en bok säljer absolut mest när den precis blir utgiven och sen så dalar försäljningssiffrorna, om det inte är något exceptionellt som händer. Och det är just det som har hänt här. Att
något exceptionellt har hänt.
Verkligen. Alltså det här revolutionerar liksom.
Det känns ju lite samma sak som har hänt med alltså vissa låtar på TikTok och så. Att liksom Natasha Bedingfield och Murder on the Dance Floor har gått upp på liksom listettor igen. 20 år efter att de släppts.
Ja, det är jättesant. Ja, exakt. Det är liksom typ rota i de gamla arkiven typ. Ja.
Fast att nu istället för att det är att man hittar sin mammas Levi's 501 på vinden, så är det någonting som faktiskt påverkar liksom ekonomi och marknad.
Ja. Ja, men till exempel då Colleen Hoover som vi pratade om innan. Hon var från början egenutgiven och jag tror hon gav ut sin första bok 2012. Och sen så har hennes... Hon släpper böcker nu också och de blir liksom immediate, alltså
ja, det är så sjukt, för jag var på Akademibokhandeln häromdagen för att kolla in boken igen lite. Och sen så såg jag Colleen Hoover och jag liksom bara sett, hon har ju den här det börjar med oss och det slutar med oss typ två böcker. Och sen antog jag bara, men hon har kanske släppt en till efter. Jag har ingen koll på henne. Men då var det liksom en hel hylla bara med hennes böcker.
Ja, ja.
Om inte, alltså, kanske 7-8 titlar eller någonting som jag bara så här, tänkte då. Jag bara, men gud, hur har hon hunnit skriva så mycket? Hon släppte väl den typ förra året? Men då har jag ju svaret här helt enkelt.
Och sen så tror jag också att hon har det hon skriver framåt nu är också väldigt snabbt producerat. Och det följer ju
mallen.
En mall. Liksom. Och precis som du säger, att tänkte komma till det liksom, att man... Alltså det är verkligen en maktfaktor för att det påverkar ekonomin på det här sjuka sättet. Och att man typ går in på Akademibokhandeln och ser känt från TikTok.
Ja, de har ju såna klistermärken på böcker.
Mm.
Jag såg en som du har, som jag vet att du har gjort. Så jag brukar alltid gå och kolla.
Jag har inte skrivit, jag har bara gjort formgivningen. Ja. Eller, och de här är ju side story, men det här är ju inte ens formgivning som jag gör, utan det är ju formgivning där man anpassar med svensk text till de amerikanska.
Som du sa då, att då får man ju inte ens byta omslag på den, för att det är viktigt för BookTok-användaren att det ska vara det omslaget som syns på BookTok. Så du får inte ens göra ett svenskt omslag för den boken.
Nej, och det är ju många, det är ju en annan diskussion också, men det är många som faktiskt också vill läsa dem på engelska istället för de svenska översättningarna.
Men det är jättekul. Jag kan göra en passus nu som om den här boken som jag läste, Unruly Women, så handlar det, som jag berättat lite för dig innan, om en skickligt författare som gick i polemik med Jonathan Franzen, som är då en elit Eller en elitist menar jag. Eller inte en elitist, men han ser sig själv och kanske betraktas som en lite så high class, alltså fin litteratur.
En litterär författare.
En litterär författare, en fin litterär författare. Och hans bok, som jag tyvärr inte kommer ihåg vad den hette nu, The Conclusion kanske den hette.
Han har inte skrivit Freedom.
Jo, jag kommer inte ihåg vad han skrivit, man känner igen namnet. Men, jo.
Jag har faktiskt försökt läsa honom en gång och tyckte inte att det var så bra.
Det känns mycket som en bok av en man för män, typ.
Mm.
Men i alla fall så var det att den boken hade då blivit utvald till Oprahs Book Club.
Mm.
Vilket han blev rasande över. För att han ville då inte associeras med den typen av böcker som hon väljer ut. Han ville befinna sig i det finlitterära lilla rummet och inte bli en del av massan. Han ville inte att hans bok skulle ha ett sånt klistermärke på sig, Oprah's Book Club, som skulle generera jättemycket försäljningar.
Mm.
Och vill inte komma dit och bli intervjuad. Vill liksom ställa sig utanför det kommersiella rummet. Och det var det här som startade det här bråket, eller den här polemiken då, med den här chick-lit författaren som menar att han pissar på kvinnor i princip genom det. Och sen kommer den ändå ut såklart med den här blurben och liksom Oprah certifikatmärket på.
Ja, för att
och
det
säljer
ja.
I typ 500 000 exemplar, vilket den aldrig skulle ha gjort annars.
Ja, exakt. Och det där, så är det ju med mycket andra grejer också i liksom den här ekonomin, att de här konnotationerna mellan typ fin, alltså det som är finkulturellt vill ju gärna hålla sig borta ifrån de konsumenter som ses som populärkulturella.
Exakt.
Ja, men onekligen stor ekonomi kring det här. Och det är liksom där jag också tänker, visst att det finns den här viljan att hålla isär statusmarkörer, men själva BookTok i liksom en svensk kontext, är det någon som är negativt inställd? För det handlar ju så himla mycket också om typ unga personer som hittar en väg in i läsningen. Och när jag googlar på googlar så BookTok dåligt
frågetecken
men alltså när jag ändå liksom letat runt lite, så är det är övervägande positivt.
Mm.
Sen så finns det interna diskussioner kring BookTok som plats, och jag förstår liksom att när jag googlar på någonting så är det ju min bubbla, och när jag ser något online så är det ju utifrån min kontext, särskilt här i Sverige. Det är ju en helt annan situation i USA, och precis som vi pratade om innan med att bannlysa böcker så pågår det ju en slags bannlysningsvåg i USA. Men som vi sa innan, det har ju inte varit så bra sätt att få folk att sluta läsa på.
Nej.
Och överhuvudtaget så är väl alla överens om att läsa är någonting bra. Jag får liksom en känsla av att alla ändå tycker att litteraturen är en plats där man kan få utforska allt möjligt, även sex. Och visst att det så här beskrivs som en gateway till tyngre, mer litterär litteratur. Vissa läsare kommer att vidga sina vyer, andra kommer fortsätta att läsa kulturellt oglamorösa böcker. Men är det så fel? Vissa människor kollar bara på South Park och skulle aldrig sätta på en Bergman-rulle.
Nej.
Och när jag skrev det här så kom jag på mig själv med att falla i den där fällan ändå. Att jag tror att det finns någon som moraliserar över kvinnors läsande. Eller känslan är väl att den allmänna åsikten är att det är bra att unga läser överhuvudtaget. Men kanske att vuxna kvinnor borde veta bättre.
Ja, men jag tror inte, för jag tänker också att folk moraliserar över det. Och att det finns, kanske inte att det moraliseras på kultursidorna så mycket.
Nej, för de hålls ju, precis som du sa i början, hålls ju
utanför det.
Ifrån varandra. Det är två helt olika domäner.
Men jag tänker att det finns ju en grej.
Ja.
Det finns ju en grej som är att allt som tonårstjejer gör ses ner på. Vurmen kring pojkband, Twilight, den typen av böcker, och romance och BookTok. Och att jag tror att skillnaden i så fall är att BookTok är mycket mer osynligt. Som vi pratar om med TikTok. Alltså när jag älskade Twilight och One Direction, då var det utåt, öppet på något sätt. Då kunde kritiken, den befängda kritiken. Som bara var ett hat riktat mot, som bara är kvinnohat egentligen.
Ja.
Var mycket mer synligt. Men precis som vi säger så är TikTok med sina algoritmer. Alltså är du inte intresserad av BookTok kommer du aldrig se BookTok på Nej. TikTok. Så det är, jag tror att det är ett väldigt tryggt rum som är stängt för den som inte är intresserad av det.
Men det spiller ju över i det allmänna rummet för att det finns BookTok-bord på biblioteket till exempel. Eller på akademibokhandeln. Och precis som du säger, det som unga kvinnor har gjort har ju liksom alltid setts ner på. Men min slutkläm här kanske. Det är liksom att jag tror att kanske i alla fall utifrån min egen liksom position att prata utifrån att det finns en föreställning om att det är dåligt kanske gör hela rörelsen, om man nu kan prata om en rörelse, en otjänst. För det verkar i alla fall inte som att tjejerna på TikTok är i behov av att någon kommer till undsättning för att försöka få etablissemanget att erkänna deras böcker eller läsande.
Ja, nej men jag tycker det är en väldigt spännande diskussion med BookTok och speciellt med romance överlag. Och chicklit och hela den grejen. Det är ju, det finns ju någonting bara i ordet chicklit, en nedvärdering.
Ja, verkligen. Alltså, precis som jag sa också, att det finns liksom en föreställning om att det bara går, alltså det är bara kvinnor som skulle kunna läsa de böckerna.
Mm. Exakt. Och problemet är ju att det bara är kvinnor som läser.
Mm.
Ändå ska män hålla på och moralisera kring det.
Mm.
Och att det finns den här idén om dålig litteratur som kvinnor läser och bra litteratur som män läser.
Mm.
Vilken är helt befängd. Jag håller med dig också i att så här, men vadå, det är väl bra att läsa? Alltså ju mer du läser desto bättre blir du på att läsa helt enkelt. Det finns inget farligt.
Nej, det finns inget farligt. Nej. Det är ett safe space på något sätt. Och det är det som också, just det här med att man kan, rädslan för att unga kvinnor skulle tolka på fel sätt.
Mm.
En av de sena intervjuerna som jag hörde med Jackie Collins var också att hon blev intervjuad av en kvinnlig också författare som sa någonting i stil med så här: "Oh, you're so funny on Twitter", typ. Och det här var väl, jag tror hon dog 2015, så det var innan dess. Och jag tror att om Jackie Collins, för hon var ju verkligen en sån entreprenör, författare som visste hur hon skulle föra sig själv, hon skulle skapa sig själv, åka runt och prata, vara nära sina läsare och som sagt liksom väldigt tillmötesgående. Och jag tror att hon hade definitivt haft TikTok.
Ja.
Och liksom det hade varit ett så jävla bra medie för henne, för jag tror att hon hade verkligen så gått igenom rutan och typ kunnat skapa ännu mer liksom kring sina böcker. Hon tänkte mycket på typ vad läsaren ville ha. Och där är det verkligen en direkt kontakt med läsaren. Och den här bokserien om Lucky som du nämnde innan, där har hon ju själv sagt att ja, de ville veta hur det gick för Lucky sen, så då skrev jag en till bok.
Ja.
Att hon
lyssnar på och tillgodoser deras behov.
Ja.
Det har varit ett nöje, tycker jag, att läsa Jackie Collins. Jag är väldigt glad att vi gjorde det.
Jag är också glad att vi gjorde
det. Och jag är glad att jag fick slå hål på den här myten om tantsnusket som fanns kring henne.
Mm.
Och lite som vi pratade om innan, att varken du eller jag kände till henne innan. Och jag tror inte så många i vår generation typ gör det.
Nej.
Så jag tänker att det här kanske blir ett slag för...
Ett slag för Jackie Collins.
Ett slag för Collins.
Kanske också att vi fick en lite, alltså den var ju den här pjäsen som vi såg
Definitivt.
På Malmö Dockteater var
en
ju...
försmak, och den var helt otrolig.
Den var helt otrolig, men kanske också att den gav lite fel bild av vad hennes författarskap skulle vara, för det är väldigt mycket sex i den i alla fall. Yeah. Och väldigt roligt sex också för att det är med Barbie Dock och då, men... Det kanske, jag hade nog en annan föreställning om hur den här boken skulle vara i alla fall, utifrån den pjäsen.
Ja, men. Men vi får se, vi har inte bestämt nästa bok.
Ja, vi får se, vi får nog ha en off-mic-diskussion.
Ja, och så återkommer vi om ni vill vara med i bokklubben.
Mm.
Men då ser vi.
Tack för idag.
Hej då, Emilia.
Hej då.